Hej och välkommen till Datatjej podcast. Jag heter Gabriella.
Och jag heter Frida.
Och vi har en gäst med oss i studion. Välkommen Kajsa.
Tack snälla.
Och du har ju varit med på Datatjejs konferens.
Exakt.
Och körde en inspirationsföreläsning.
Mm, det stämmer.
Så vi skulle prata lite om samma typer av ämnen som du pratade om där.
Mm.
Så om man var där så...
Vilken cliffhanger.
Ja, exakt. Så, eller snarare, missar man konferensen? Mm. Får man nu chansen
exakt.
Att höra?
Just det. Mm. En bonus.
Exakt.
Mm. Men du kan väl börja med att bara berätta lite om dig själv.
Ja,
för oss.
Precis. Så jag är ju civilingenjör från början också. Pluggade på KTH, medieteknik. Vi var... Lite så här, new kids on the block, svarta fåren på KTH.
Mm. Var det ny då?
Vad sa du?
Var det ny då?
Ja, ganska ny. Den startade runt 2000. Mm. Började 2008. Och vi gick ju alla liksom civilingenjörskurser med matte och fysik och sånt. Lovar. Mm. Men också vad andra program kanske kallar flumkurser. Alltså typ kommunikation, ledarskap, sociala medier. Så. Mm. Jag läste ganska mycket marknadsföring också. Läste till från Indec. Så att jag gick där, hade skitkul, var med liksom i mottagningen, pubverksamheten, allt sånt. Kommer från Västerås från början, så bara rök tag i alla sociala aktiviteter. Och sen började jag jobba. Och först hade jag ingen aning om vad jag ville göra när jag sökte jobb. Bara sökte allt, så här managementkonsult, online marketing, UX, användningstest, alltså allt liksom.
Mm.
Fick börja på en liten byrå, mitt första jobb. Vi var 5 personer, online marketing.
Ja, klar.
Satt ute i Sollentuna och bara så här, ja.
På ett konsultbolag eller?
Nej, ja precis, det var ett litet konsultbolag. Mm. Så där satt jag och jobbade med klienter och hjälpte dem med så här, Google Ads, Facebook-annonsering.
Just det.
Så lärde mig liksom hur man tweakar ord i Google-annonser för att folk ska klicka på dem.
Mm. Det här måste ju ändå varit, alltså nu känns ju det som att så här...
Ja.
Varenda företag sitter typ lite själv. Men jag tänker, om du började 2008...
Det här var 2013 då.
2013 då. Då känns det ändå som att det var ganska... Alltså det var inte alla som hade koll på så att tweaka Facebook Ads. Så.
Nej, verkligen inte. Det var rätt spännande också att se liksom hur ord faktiskt kan göra skillnad.
Mm.
Men framförallt lärde jag mig mycket kring så här, bara konsultbiten. Hur har man liksom möten med kunder och... Mm. Låtsas veta vad man pratar om. Hur svarar man på mejl på ett proffsigt sätt? Typ. Så det var ju verkligen en så här skön arbetsplats. För det var, de var väldigt snälla, det var väldigt liksom så familjärt. Mm. Liksom. Så det var väldigt kul. Men sen blev jag sugen på att vara på ett större företag.
Mm.
Jag hade hört mycket av mina klasskamrater som bara så här, hade pingisturnering på kontoret och så här stora AVS. Så jag bara, jag vill prova det. Så det var en liten slump faktiskt. Jag träffade en kille på ett bröllop som var vd för en stor digital tidning.
Mm.
Och vi började så här battla i drinkblandning. Jag så här utbildad bartender också när jag var 19. Mm. sen kom han till mig efteråt och bara, jag gillar din fighting spirit. Ska inte du komma och jobba hos oss?
Ah, kul.
Så jag bara, okej. Okay. Ingen aning om vad rollen var eller någonting. Jag bara hittade jag bara signar, jag bara, pingis, here I come.
5 drinkar in.
Ja, exakt. Så det var lite så slumpmässigt liksom. Men det var jättekul till en början.
Mm.
Jobbade med också annonsering där, men mer med liksom då annonsytor i den digitala tidningen liksom.
Mm.
Och sen kände jag väl att det var inte världens bästa idé att byta jobb bara för att man ville vara på ett större bolag och spela pingis, utan kanske ville jag ett lite mer välgrundat beslut. Så då började jag tänka lite på så här, men vad tycker jag är kul, vad är jag nyfiken på att lära mig mer om, vad är mina liksom, drivkrafter, intressen. Så det ledde mig till mitt jobb där jag var på sen i 8 år.
Mm.
Och jobbade med konverteringsoptimering, också som konsult.
Konverteringsoptimering.
Ja.
Jag känner också, vad innebär det?
Ja, precis. Så att, det handlar inte om någon liksom religionskonvertering eller någonting. Utan det är så här, men tänk er att ni kommer till en hemsida, ni kanske ska köpa något eller signa upp på någonting. Och så fastnar ni på vägen för att så här, men det är inte tydligt, ni hittar inte rätt information.
Okay.
Ni fastnar kanske i checkouten eller så.
Mm.
det finns ju ganska mycket förbättringar att göra ofta på hemsidor. För att många som bygger hemsidorna tänker kanske inte så mycket på sina kunder utan utgår mer från sig själva.
Mm.
Vad de tycker ska stå där. Så att det här försökte vi då råda bot på och hjälpa kunder med att kolla mer på liksom, kundbeteende, kunddata. Mm. Allt från så här, prata med kundservice, göra användningstest, titta på hur folk beter sig till att kolla på mer kvantitativ data i så här, Google Analytics. Och, så.
Mm.
Så att vi försökte hjälpa dem att bli mer datadrivna, kunddrivna. Och det som jag gick igång på där var att verkligen så här, vi pratade mycket om webbpsykologi och förstå beteenden. Liksom. Mm. Så det var ju fin kul, verkligen. Mm. Att så här, det var ju min, alltså jag började ju göra mycket användningstest, vilket jag kommer tillbaka till nu i mitt freelance-projekt jag har nu. Och sen jobbade jag mycket med något som vi kallar för AB-testning också. Så att när du har då all den här datan om hur kunderna beter sig, så skapar du hypoteser om hur en sida skulle kunna vara funka bättre för kunderna. Mm. Och så kan du testa då originalet mot en variant av till exempel en checkout eller en produkttyda.
Mm.
Och så kollar du sen efter några veckor statistiskt vilken som faktiskt funkar bäst. Mm. Så där fick man ju tillbaka så här, sannolikhetsstatistikkurserna också. från plugget. Så, att, ja, så att det är också så här, det är en experimentprocess, väldigt så här, vetenskapligt men också väldigt så här, förstå beteende och människan.
Mm. Mm. Men vänta, varför heter det konverteringsoptimering? Heter det?
Alltså på engelska heter det conversion rate optimization, så det förkortas CRO. Så att det handlar ju om att få fler av besökarna till en webbsite att konvertera till kunder, betalande kunder.
Okay.
Mm. Alltså, så egentligen att ta kunderna från att de bara kommer in på sidan till att de faktiskt köper någonting.
Exakt, och det behöver ju inte vara en liksom webbshop heller. Jag har jobbat med också så här välgörenhetsorganisationer, telekombolag, försäkringsbolag och så. Så
när man vill i alla fall få besökarna att göra någon slags action.
Exakt.
Liksom, i målet.
Mm. Exakt.
Jag får alltid mail när jag, alltså jag köper väldigt mycket garn, för jag sticker och virkar väldigt mycket. Får jag alltid mail så: du har produkter i din varukorg.
Just det.
Du har checkat ut.
Ja,
ja, ja.
Exakt. Man har koll på allt.
Ja.
Ja, nej men precis. Så att, ja, det är ju, där hittade jag verkligen rätt och hemma då liksom. Så där var jag väldigt många år. Och tycker fortfarande det är väldigt kul och ett meningsfullt sätt att jobba med liksom, data och den här branschen. Att det blir liksom både det här människan och data kombinerat. Min, vad heter det, kandidat var ju också människa-data-interaktion. Så det gick ju väldigt bra.
Just det.
Hand i hand med det.
Mm.
Mm.
Och efter de där 8 åren då?
Ja, precis. Alltså mitt i de 8 åren så började jag också en personlig resa.
Mm.
Och det var egentligen för att jag hade utmaningar med min mentala hälsa på privat plan. Så att jag började gå till en dating coach faktiskt, för 4,5 år sedan. För att jag hade, ja, men hade svårt med relationer, anpassade mig väldigt mycket efter andra, visste inte vem jag själv var liksom, utan jag var så här: vem ska jag vara för att den här personen ska tycka om mig hela tiden? Och sen fick jag nog av det och gick till en coach, och då sa hon till mig att du måste börja fylla din egen hink med glitter. Så det hon menade då var att så här, inte vara beroende av bara bekräftelse utifrån att uppnå resultat och prestera, utan så här, hitta den här inre drivkraften. Hur kan jag bekräfta mig själv, hur kan jag liksom känna att jag duger oavsett hur mycket jag har på min to-do-lista checkat av liksom. Så,
ett underbart uttryck.
Ja, men verkligen. Jag bara, tack, det var inte jag som sa det. Men, ja, verkligen. Det var någonting som bara skiftade i huvudet där och då. Så då blev det sen mitt största intresse att lära mig mer om så här, positiv psykologi. Hur kan jag göra mig själv glad? Hur kan jag tänka mer positivt och snällt om mig själv?
Mm.
Men också, så här, vad gör mig glad? Och hur kan jag prioritera mer av det i mitt liv och karriär.
Mm.
Så att jag lärde känna mig själv på ett annat plan. Gick en självledarskapskurs också. Fick lära mig så här, Vad är mina värderingar? Hur kan jag leda mig själv mer utifrån vad som är viktigt för mig?
Ja, det är också gott. Det är toppen.
Ja, ah, vad kul.
Riktigt, ja, det är nog det jag har mest användning för faktiskt. Ah. Av kurser jag har gått i alla fall.
Wow, och vad gick det någonstans?
Protea tror jag att det fick en, jag hade en också typ som en coach som jag pratade med någon gång i månaden under nästan ett års tid. Fick lite göra lite uppgifter med och liksom reflektera över saker typ. Riktigt bra.
Verkligen kraftfullt. Alltså just det här dagliga reflektionen var något som jag tog med mig från början också och fortfarande gör. Att så här, skriva ner tre saker om dagen som jag har gjort bra idag. Mm. Tre saker som jag är tacksam för idag.
Ja.
Bara så här, komma tillbaka till det. Mm. Alltså få perspektiv liksom. Men också bara så här, vad tycker jag är viktigt? Alltså när jag och min coach började prata om värderingar, var jag så här, men vad är ens en värdering? Jag har aldrig tänkt på det. Jag var med så här, hur gör jag andra folk nöjda och tycker om mig liksom.
Mm. Mm.
Så att det var verkligen en ögonöppnare för mig.
Mm.
Och nu började jag utifrån att jag hade utmaningar i det privata och relationer, men jag förstår ju nu hur mycket det också påverkade mig på jobbet och i alla delar av livet egentligen. Så sen började jag prata om det här på jobbet också och förstod väl att jag inte var ensam.
Mm.
Att många andra kämpade med samma sak, många kollegor och även vänner. Och det ledde till att de också på jobbet frågade om jag ville gå en ledarskapsutbildning. Fast jag egentligen var lite för junior för att gå den. Så. Men jag fick gå den för de såg liksom, ja, men min drivkraft och min passion för det.
Mm.
Så då fick jag också börja coacha kollegor.
Mm.
Så det var jättespännande och kul. Liksom.
Mm.
Sen tog jag också över en självledarskapskurs som vi hade internt på det konsultbolag där jag var.
Mm.
Så den höll jag också under 3 års tid ungefär regelbundet. Så det var ju superkul också, ja, bara så här, lära sig.
Ja, det känns som att man lär sig ännu mer kanske när man behöver lära ut det.
Verkligen.
Någon annan, liksom.
Verkligen. Precis, både om ämnet i sig men också bara så här. Jag fick verkligen utveckla min så här presentationsteknik, hur man skapa engagemang i grupper och bara för att jag ville lära, jag brann så mycket för att lära ut det här att då fick jag också lära mig andra saker som jag behövde för att kunna göra det på ett bra sätt.
Det känns också som att, alltså jag har upplevt det här är nog också en personlighetsgrej hos mig, men att när jag har lärt mig bra verktyg eller olika grejer, både i ja, men när jag har gått i terapi eller kring annat, att jag glömmer bort att jag har lärt mig de här grejerna när jag liksom, i de stunderna jag kanske skulle behöva det. Och att det, jag tänker att när man lär ut också, att då blir man ju påmind och just den här grejen och att det nog är lättare att liksom, om man hittar de verktygen när man är i en situation och behöver dem.
Mm.
För det skulle jag nästan säga har varit min största utmaning att typ så komma ihåg vilka verktyg jag har när jag behöver dem. Liksom.
Mm. Ja, verkligen. Och hjärnan behöver ju repetition för att lära sig. Det är samma när vi pluggar, men man glömmer bort det lite.
Mm.
Att, ja, man behöver ju repetera och kanske också liksom få in saker i olika kontext och olika perspektiv. Man lär sig mycket bara av att alla andra i rummet också delar. Alltså de som har gått de här kurserna har ju också lärt sig nästan mer av varandra och när andra har delat en av mig. Alltså bara att skapa det utrymmet liksom och öppna upp för lite sårbarhet och just att börja prata på en arbetsplats om så här, men är du också rädd för att göra fel? Gud, det trodde inte jag om dig. Jag trodde du var så självsäker. Och så här, förstå att man inte är ensam liksom i de här osäkerhetstankarna som alla har.
Mm. Coolt.
Mm. Så det, ja, men det var jättekul att liksom börja få utforska den här sidan där jag var. Liksom.
Mm.
Men sen har det här växt mer och mer. Och jag började känna att så här, det här är det jag vill göra.
Mm.
Så för 1,5 år sedan så utbildade jag mig sen också på sidan av till livscoach.
Mm.
Och gick ner på 80% på jobbet för att starta mitt eget bolag på 20% som coach. Och det är också en resa att bli lite så här entreprenör. Hur är man det? Hur liksom marknadsför man sig själv? Vilket faktiskt var en helt annan grej än att marknadsföra kunders saker.
På tal om att vara sårbar, liksom. Det är en helt annan grej.
Exakt. Ta liksom reactions för när man säljer sig själv som tjänst, liksom.
Okej, så det är det du, är det det du gör idag då? Att du har din, har du kvar din 80%
Jag sa, jag valde faktiskt att lämna den här i höstas.
Okej.
Och stå mer på egna ben. Så att jag vill ju verkligen se och utforska med mer frihet vad jag kan göra med det här. Så att nu jobbar jag ungefär 50% som coach, men där ingår ju också liksom att göra föreläsningar för andra företag eller skolor eller som datatjejkonferensen. Så att det är ju en del av det jag gör, men sen så frilansar jag också inom konverteringsoptimering fortfarande. Så att det är en kul kombo, just att ha friheten, och är väldigt också utvecklande. Jag som alltid har tänkt på mig själv som en väldigt så här trygghetsmänniska. Ja, så att jag har också hittat den här, så här gemensamma drivkraften i konverteringsoptimering och som coach, att båda handlar egentligen om att förstå människor och hjälpa människor att lösa sina problem. Men det är, men i olika kontext. Så antingen om det är att förstå och hjälpa en människa som vill uppnå ett mål på en webbsida eller någon som vill liksom må bättre och förbättra sitt liv, så det är egentligen samma drivkraft i grunden. Så det är väldigt kul att det går att kombinera nu på mitt eget sätt.
Ja, det förstår jag.
Verkligen.
En av de, eller ett av de ämnena som du har föreläst om är ju imposter syndrome. Ska vi börja med att bara prata lite grann om vad det är för någonting? Kanske du kan förklara.
Absolut. När jag föreläser så brukar jag förklara det här genom att beskriva två olika scenarion. Där ett är det att man har imposter syndrome, ett där man inte har. Men om man ska förklara utan det, så egentligen handlar det om att så här, en känsla av att inte vara så kapabel som andra verkar tro. Att hela tiden gå runt och liksom tro att man inte kan någonting eller att man kan mindre än alla andra. Och när som helst kommer jag bli avslöjad som en a fraud på engelska, eller så här, en imposter. Liksom. Att snart kommer alla komma på att jag egentligen inte vet vad jag håller på med. Liksom.
En känsla som jag gissar att väldigt många känner. Speciellt kanske det första jobbet man har efter skolan. Eller det första jobbet allmänt. Liksom, att man börjar göra någonting och så bara, gud, snart kommer någon komma på att jag kan ju ingenting. Liksom. För så känns det ju i början innan man lär sig någonting.
Och, precis, och det är väl kanske vanligast i början, men alla känner ju det här. Alltså det är också bra att veta när man går ut som ny, att så, även dina seniora kollegor känner det sen så här. Jag hittade en undersökning inför föreläsningen som hade kommit fram till att ungefär 70% känner det här liksom, då och då. Liksom. Så att det är väldigt mänskligt, och också så här, i grunden är det väl något som ska liksom skydda oss eller vara bra för oss och få oss att prestera eller så. Men att det, när det blir ju ofta till överdrift för många, det är då det hindrar oss och snarare gör oss ännu mer liksom självkritiska och gör att vi blir perfektionister och kanske prokrastinerar och tänker att vi kan mindre och därför försöker liksom över bevisa det på något sätt. Eller bli handlingsförlamade. Det kan ju utspela sig på olika sätt för olika människor också. Så, men också något som är väldigt vanligt, att man inte kanske kan ta emot komplimanger. Att om någon säger att man har gjort ett bra jobb, så bara skyller man liksom på något annat eller bara skjuter tillbaka någonting direkt. Eller kan liksom inte ta till sig att man faktiskt har gjort någonting bra, som är väldigt vanligt också. Är det någonting som ni har upplevt?
Ja, absolut.
Ja.
Alltså dels bara allmänt, nu har jag bara haft ett jobb och aldrig riktigt bytt jobb. Men första 3 åren upplevde jag nog ganska starkt det, att liksom snart kommer någon komma på mig. Snart kommer min chef ringa och bara, vad håller du på med? Och det här med liksom, ja, men som du säger, med komplimanger, att man bara, ja, men det var ju lätt, eller det fanns redan en guide, eller jag gjorde bara det här, eller det var egentligen någon annan som gjorde det mesta jobbet. Alltså så här, standardsvaret när någon försökte ge en typ en komplimang.
Just det. Ja, nej, jag känner, alltså, jag tror för mig, jag har känt på sistone att typ min cykel påverkar rätt mycket också. Yeah. Hur skör jag blir inför
just det.
Mitt imposter syndrome. Liksom. Att jag bara så mitt i PMSen bara så... Eller jag kommer ihåg, det hade hittats två buggar. Mm. Liksom två olika tillfällen som jag hade orsakat. Och den ena var liksom mitt i bästa fasen. Så ägglossning, jag var så peppad och taggad och bäst i världen. Och var så... Bara, men det här löser jag. Den här buggen löser jag på 5 minuter. Och tänkte typ inte ens på att jag hade orsakat den. Och sen var det så mitt i PMSen. Då jag bara så. Jag bara orsakat buggar hela tiden. Helt förstörd. Och löste buggen också så jättesnabbt. Och det var inget problem. Men ändå så var det så att jag bara var så jättekritisk mot mig själv. Liksom.
Just det. Det där är en bra poäng. Och något som jag faktiskt också börjar tänka på. Mer och mer.
Mm.
Och faktiskt när jag kom hem från konferensen så hade jag så liksom... Ja, men, sista dagen jag var i Göteborg och sen när jag kom hem så var jag också bara så här... Jag bara grät av ingen anledning och bara var så här... Hela världen är emot mig, jag kan inte göra mig förstådd någonstans. Mm. Och sen bara så här, dagen efter så bara, okej, mens. Så att det där är något som vi också behöver faktiskt ta hänsyn till och vara snälla mot oss själva i... Mm. Liksom.
Ja gud, när jag sökte jobb sist så hade jag ju så här tur att det var i liksom ägglossningstid. Men sen hade jag också svårt alltså att, så att det kändes ju för mig när jag gick därifrån som att jag bara, jävla vad jag nailade de här tekniska intervjuerna och så här. Men sen efteråt var jag så, var det ens ett bra jobb? För att jag var så hög på alla mina hormoner att jag bara var helt...
Men det är verkligen så här, alltså bli medveten, vara självmedveten generellt, alltså både om liksom sin cykel och hur man reagerar på olika perioder i månaden, men också liksom ja, men hur man funkar kring andra saker, hur man reagerar på olika typer av situationer eller personer, eller det skulle jag också säga är mycket grunden i självledarskap. Jag vet inte om du...
Jo, men också, vi pratade inte så mycket om cykeln just, men just kanske reflektera lite innan du tar ett beslut eller innan du skickar ett mejl eller innan du liksom bestämmer dig för att du är bra eller dålig för stunden eller att du gjort någonting bra eller dåligt. Att bara, okej, men är det för att jag själv mår lite skört eller är skör just nu, eller är det för att det faktiskt är så att man liksom kan pausa lite när man känner någonting och inte direkt reagera på så här, nu känner jag inte så skit, då är allting skit. Utan bara, okej, det känns skit kanske för att jag har PMS eller jag har inte sovit, eller att man liksom får pausa lite och bara, okej, nu känns det så här. Är det rimligt? Och så kan man liksom värdera om, typ. Det fick jag jobba ganska mycket med.
Ja, det kan ju vara grejer som händer i ens privatliv som gör att man...
Tycker att allting känns...
Exakt, som inte är mest psyke direkt. Liksom,
precis, för det där känns som att många kanske också får en förväntan på sig själv att man ska kunna släppa allt privat och allt hemifrån när man går till jobbet. Men det funkar inte riktigt.
Nej.
Så ofta. Man är ju samma människa som går in genom den där dörren. Liksom.
Ja, precis. Jag kan vara själv, det brukar vara min feedback ibland på mina utvecklingssamtal, att jag kan vara lite snappy ibland och lite så, borde kanske sova på ett mejl innan man skickar iväg det, och det är nog vissa så perioder av månaden som det kanske kan bli lite rage shit liksom.
Absolut, jag har haft lite samma med så här, att gå i försvar på kritik eller på, vad säger man, konstruktiv feedback. Att det också kan bli så här.
Vissa tillfällen
exakt. Fast man sen liksom 20 minuter senare fattar att det var inte så farligt. Så just så här, medvetenheten och kunna stanna upp är ju verkligen så här, ett guld första steg i att kunna ta sig ur det här, men att kunna hantera det, för det kommer alltid komma tillbaka, tror jag. Även om man lär sig verktyg och metoder för att kunna hantera det, så kommer det alltid komma tillbaka. Liksom. Och nu börjar vi smyga in lite här på det första verktyget jag pratade om på föreläsningen också.
Ja.
Jag vet inte om det...
Kör på, vi vill veta.
Ja, nej men det här verktyget och övningen fick jag med mig från en föreläsning jag själv var på, digitalt, om just imposter syndrome. Med en tjej som heter Alice Terhar.
Okay.
Och det kallar hon för The Shitty Committee. Så det är ju alltså, man kan visualisera det som ett litet monster. Så här, som, det är de här tankarna som hela tiden kommer liksom, med självkritik och du är inte tillräcklig och du är inte lika bra som den här. Eller du borde göra bättre och, som vi alla har.
Mm.
Och hur vi liksom kan börja reality checka den här lilla filuren liksom.
Mm, mm.
Och en grej som jag fick lära mig just när det kommer till självledarskap och hantera tankar är ju också att så här, när tanken kommer att du kan lägga till några ord före för att distansera dig från tanken. För att du kommer aldrig kunna kontrollera liksom alla dina tankar. Om du säger så här, tänk inte på en blå elefant, så kommer du tänka på en blå elefant. Liksom.
Mm, mm.
Men om du lägger till så här, istället för att tänka jag är värdelös, så lägger du till nu fick jag en tanke att jag är värdelös.
Mm, mm.
Så kan du liksom få lite mer distans och förstå att det här är en tanke, det här behöver inte vara sant.
Mm.
Så det är en del av just hantera de här negativa tankarna.
Mm.
Men en övning då som vi gjorde på föreläsningen och som jag lärde mig där var just att du gör 3 kolumner på ett papper. Du kan göra det hemma om du sitter nu och har papper tillgängligt. Där du i första kolumnen då skriver i vilka situationer brukar den här triggas för mig mest.
Mm.
Är det liksom när kanske någon annan når ett mål som du också vill nå?
Mm.
Är det när du ska hålla presentation? Är det i liksom relationer, eller vad är det som brukar trigga det här för dig?
Mm.
Och sen i nästa kolumn så skriver du då, okej, men vad säger den? Alltså verkligen bara få ur dig skiten. Ibland behöver vi liksom gå ner i skiten innan vi kan släppa den. Att så tillåta dig att bara skriva ner, vad säger den här vid de tillfällena?
Ja, för det kan ju nästan bli värre att man är så trycker bort
sådana tankar. Ja, precis. Då kommer det alltid tillbaka.
Exakt. Mm. Att det liksom, att man försöker kväva det, men att det bara gör att det nästan pickar på ännu mer. Liksom.
Exakt. Det är lite så det funkar.
Mm, mm.
Och sen, precis då när man har skrivit ner det här, då kan man ju börja med de här. Okej, men nu fick jag en tanke att det här behöver inte vara sant. Mm. Men sen i den tredje kolumnen så skriver du då, men vad kan du säga tillbaka när det här kommer? Så har du liksom ett manus du kan utgå från. Att du har ett motgift lite grann.
Mm.
Att du kanske har då att, ja men, att göra misstag är en del av processen, eller jag håller på att lära mig, eller vad vill du säga tillbaka liksom. Har ni några exempel på vad ert lilla monster kan säga till er?
Gud, nu det enda jag kom upp i mitt huvud väldigt starkt nu, vi har pratat lite grann om gaming förut.
Ja.
Jag kan gama ganska mycket, eller har gjort det i alla fall, inte så mycket nu då med barn, men och då kan det också vara när man gör kanske spelar någonting där det liksom är på riktigt, att det är lite tävling. Och så börjar det gå dåligt. Mm. Och så blir man ju direkt så här, jag suger. Det här kommer aldrig gå, det kommer inte funka. Men då brukar jag också så här, okej, skit i den här rundan. Det var bara för övning. Jag lär mig på det här också. Nu är jag bara här för att öva.
Mm.
Och så brukar jag nog tänka ganska ofta. Alltså inte bara när jag spelar, jag också typ kanske... När jag håller på med hästar också. Att liksom, när man känner att man har en skitdag, så bara okej, det här är bara övning. Jag kommer göra det här bättre nästa gång. Det behöver inte gå bra idag. Så brukar jag nog försöka flippa det. Om man känner att man börjar bli så här överväldigad av den här känslan att allting barkar åt skogen. Då bara okej, vi skiter det här.
Ja, för när den väl börjar så har den lätt att börja spirala.
Det bara, exakt.
Ja. Ja, alltså jag tror min vanligaste är nog att jag kan ha, ja men, självkritik, eller vad man ska säga, kring hur jag är som utvecklare. Mm. Typ att, ja men att det kanske är något tillfälle då min lösning var lite för simpel. Mm. Och att jag då, att någon då har researchat och typ så läst i 3 timmar om olika metoder på att lösa det här problemet.
Mm.
Och det skulle jag typ aldrig göra. Alltså, eller jag skulle kanske researcha lite liksom, ligger i min natur, men inte på det sättet som en del gör. Och att jag då bara är så, jag kommer ju aldrig bli en sån där jättebra utvecklare för att jag har inte de metoderna. Och så kan jag se det så, Alltså när det blir illa då så blir det ju så. Åh nej, jag får ju bli produktägare eller någonting annat istället. Jag kommer inte kunna bli eller fortsätta jobba som utvecklare i all evighet. För jag kommer ju inte kunna bli senior. För alla seniora, de läser ju på jättemycket och researchar på djupet. Och det pallar ju aldrig göra. Så att det är bara att acceptera. Alltså att
det, liksom ja, det här är så till. Intressant. För jag coachade en tjej på mitt förra jobb som var tvärtom. Hon var så här, det tar som tid för mig att lära mig nya saker. Jag läser allt så noggrant. Jag måste alltid förstå. Alla andra är så mycket snabbare. Och då var jag verkligen så här, men det där är ju din styrka liksom. Att du vill förstå och att du är en sån person liksom. Och det är liksom, någon annan kanske har andra liksom styrkor eller saker. Man, att verkligen så här, se det
på det sättet. Som motsatsen och titta på andra sidan. Och alltså, jag är inte så där.
Exakt.
Ja.
Och där får man kanske försöka tänka för din del att någon kan man hoppas på har ändå satt ihop ett team som du jobbar med som förmodligen förhoppningsvis är lite både och. Alltså både analytiker och action-människor.
Mm.
Om man delar upp dem så liksom färgmässigt eller whatever. Att det, liksom, det behövs ju båda för att göra en så bra produkt som möjligt. För sitter alla och övertänker allting och pluggar och läser i evigheter, då får man ingen progress.
Nej, precis.
Och är alla lite för snabba, nu säger du att du är det. Men skulle alla vara alldeles för snabba så blir det kanske slarvigt. Så att det, båda behövs ju.
Precis, och det där är ju också, nu hoppar jag in på något litet annat verktyg här, men det är just att när du har någonting som du kanske stör dig på med dig själv, då är det ofta en bara en överdriven form av något som egentligen är en styrka. Så till exempel, jag har styrka, något som andra uppskattar att jag är ganska strukturerad. Men sen om det går till överdrift så kan det bli att jag är kontrollerande istället. Och det kanske också gör att jag stör mig på folk som är väldigt slarviga. Alltså det där hänger ju ihop. Såhär, vad man stör sig på hos andra och vad man själv har för styrkor och vad är liksom överdriften av det. Så att det kan också vara bra att tänka på liksom, för att vara snäll mot sig själv också.
Men är det verktyget då att man...
Ja, precis. Det är som en kvadrant. Nu är det svårt att liksom rita upp här i luften. Men det var en kvadrant jag lärde mig faktiskt på den självledarskapskursen jag var på, den första. Så att då har du liksom i första kvadraten längst upp till vänster har du då, ja men här är min styrka, så att det är strukturerad. Och sen har du nästa ruta då till höger, så är det så här, vad är den överdrivna formen av det? Ja men det är att jag, ja men då kan jag bli kontrollerande. Och sen rutan under är så här, okej, men vad är en egenskap som jag kanske skulle vilja ha mer av eller som jag avundas andra? Då kanske det är att vara flexibel. Men den överdrivna formen av det kanske är att... Eller avslappnad kanske mer. Avslappnad. Vi tar det. Och då kanske den överdrivna formen av det är slarvig. Och då är det en allergi jag har. Så att man kan liksom rita upp den här kvadranten lite utifrån så här... Vad stör jag mig på hos andra? Eller vad är en styrka hos mig? Och så här, förstå hur det hänger ihop. Liksom. Så den kan vara ganska spännande.
Ja, min är ju åt andra hållet. Som jag också pratat mycket om så i terapi faktiskt. Alltså att jag är slarvig. Eller snarare så har jag nog mitt problem varit att jag är stökig. Alltså, inte så mycket i jobbet. Men att så här... Eller, jo, i jobbet också. Men jag har ett väldigt så starkt formande minne från barndomen som vi gick tillbaka mycket i så här, terapin. Att, nu heter bänklocket. Eller så här, bänken när man var liten. Man öppnar bänklocket. Så var det en tjej i min klass som hade så det finaste bänkpappret. Alla hennes böcker låg så i storleksordning. Hon hade pennorna på rad. Och hennes sudd och så. Allt var så perfekt. Och varje liksom, termin eller år kanske var när man bytte klassrum så. Så sorterade jag mina böcker och la allting så fint. Och så gick det liksom typ 3 dagar. Och sen var det kaos. Och jag hela tiden så försökte. Och jag tror att jag, alltså att fram tills då när jag började gå i terapi för några år sedan. Så var det ganska ofta som jag då gjorde det här igen. Men alltså att jag köpte någonting som skulle hjälpa mig att bli mer organiserad och strukturerad. Som jag använde i 3 dagar. Och sen bara så glömde bort att ens fanns. Och så blev det ändå kaos liksom. Och att jag inte... och att jag då tyckte att jag var dålig ganska mycket kring att jag då inte kunde bara strukturera upp de här grejerna. Eller varför blir det alltid liksom, ja.
Men det här är också någonting generellt känns som att man försöker lägga så mycket tid på att stärka upp sin svag... Eller så här, det man inte är istället för att lägga energi på att stärka ännu mer stärka sina styrkor. Liksom. Ja. Att man, det är väl något, känner jag också, när man kommer ut i arbetslivet. Att så här, man tänker att man ska bli bra på allt.
Mm.
För det fick jag, nu känns som jag bytt ämne lite här. Men, men att, ja, men som till exempel fick jag höra från en kund att ja, men det hade varit, jag är inte den mest tekniska personen. Alltså, mm. Jag brukar kalla mig för Sveriges mest otekniska civilingenjör. Mm. Men då var det så här, ja, men det hade varit bra om du var lite mer teknisk kunnig typ. Och då var jag så här, ja, fast det är inte liksom min, det är inte jag heller.
Nej.
Jag behöver inte vara det och vara bra på liksom att leda, motivera team och liksom jobba med de här mer processbitarna och det som jag var bra på. Det är ju det som är min styrka och det som jag tycker är kul att vill göra och bli ännu bättre på. Jag behöver liksom inte lägga ett energi på att också bli bra på det där, utan då får man liksom komplettera i ett team till exempel. Eller
ja,
så här.
Precis.
Mm. Nej, men verkligen. Där, alltså jag har också fått sådana, alltså, feedback som jag har känt bara, ja, du, eller så här, är det här någonting jag vill ändra?
Exakt.
Alltså bara, det här är kanske någonting, jag tror, jag undrar om vi har lyft det hela bufflig grejen.
Jo, men det har vi pratat om.
Vi har nog pratat om det.
Länge sedan.
Ja, nej, men jag fick så att jag hade ett utvecklingssamtal som var så dåligt förberett av den chefen, och bara så, de hade bara ringt varandra lite precis innan med någon annan chef och fått, och så hade bara, ah, har du någon konstruktiv feedback? Mm. Och så hade den chefen sagt så, ah, men de kan vara lite bufflig i möten typ. Och jag var så, att jag fick den feedbacken, fick ingen förklaring, ingen situation, ingenting liksom. Mm. Och jag var så, nej, men då är jag gärna bufflig i möten. Eller jag blir så bara, om det är att jag tar plats och säger ifrån, så vill jag gärna göra det typ ännu mer. För att det också är så förväntat av kvinnor att ta mindre plats och inte prata lika mycket. Så om det är den grejen som är problemet av de här männen då. Som
då är jag feedback, glad att få den här feedbacken.
Ja, exakt. Och bara, då vill jag gärna ha den. Och sen så tyckte jag att den förmedlades på ett dåligt sätt. Alltså, ja.
Yeah.
Men att man nog kan, alltså att jag försöker också tänka det, att bara för att någon annan säger att ja, men det här är en feedback till dig, så att jag försöker då att analysera, bara, men vad vill jag med det här?
Vem vill jag vara?
Ja, liksom. Exakt. Mm. Och bara, jag, man kanske inte går ihop med alla.
Mm.
Och sen är det klart man ska vara lyhörd så att man inte är otrevlig eller liksom taskig mot någon och är så att inte vill förändra det.
Mm.
Men det är inte som att de behöver diktera vem du ska vara.
Nej, liksom. Du kan ju, precis. Du kan alltid respektera att någon annan har upplevt något på ett visst sätt.
Mm.
Men sen är det ju du som väljer om du vill ändra på det eller inte.
Mm. Mm.
Och det är ju samma sak om du ger feedback till någon.
Mm.
Att du är inte i kontroll över om den personen väljer att ändra sig eller inte.
Mm.
Du kan liksom, det du kontrollerar är att du kan ge feedbacken på ett så bra sätt som möjligt.
Mm.
Men sen är det nog ganska vanligt också att man ofta lägger energi på att andra personer ska ändra på sig.
Mm.
Men man, det är väl en sån här grej som man kan spara väldigt mycket på att acceptera här i livet. Mm. Att man inte kan förändra andra människor, utan de kan bara förändra sig själva om de vill.
Ja. Så du kan uttrycka sen, vad du känner. Liksom.
Precis, och sen beroende på hur den personen då väljer att ändra sig eller inte, så kan du också välja sen hur mycket tid och energi du vill spendera med den personen, om det nu är möjligt. Eller liksom... kanske kan vara svårt om det är en chef, men om det är så här, om alla på jobbet är liksom på ett sätt som jag inte vill, istället för att försöka förändra det, men kanske att det finns en arbetsplats som mer möter det jag behöver och vill liksom, energimässigt eller kulturmässigt eller vad det nu kan vara.
Mm.
Att respektera sig själv så också.
Mm.
Och då kommer vi väl in lite på det andra verktyget jag pratade om på föreläsningen, som är just så här, att hitta sin inre kompass.
Mm.
Att, så här, att ställa sig själv de här frågorna av att så här, vad blir jag glad av? Vad får jag energi av?
Mm.
Vad är min drivkraft? Vad är min passion? Vad är jag nyfiken på? Vad är liksom min grej? Och vad behöver jag också kanske i kultur eller runt mig för att kunna liksom nå min potential och nå mina mål och göra det jag vill på ett bra sätt.
Mm.
Och där är ju folk så olika liksom. Så där kan det ju vara att vissa kanske behöver jättemycket variation, vissa behöver stabilitet, vissa vill jobba i team, vissa vill jobba mer självständigt. Alltså att lära känna sig själv och så här, men vad är mina viktigaste ledord liksom?
Mm.
Och då gav vi också tips att så här, försök ta reda på liksom vilka de är. Det finns ju massa olika övningar. Man kan ju bara på nätet så här, googla värderingsövningar eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och bara lista så här, 3-5 ord, sätt upp dem på kylen och så bara ha dem där och påminns om dem när du behöver ta ett beslut eller liksom om du nu är så här osäker, ska jag vara kvar på det här jobbet eller vilket av de här jobben ska jag ta, men kom tillbaka till din inre kompass av vad som är viktigt för dig liksom. Så mina ord just nu skulle till exempel kunna vara alltså att jag får jobba med det jag tycker är roligt, alltså glädje är ett jätteviktigt ord för mig just nu, också frihet. Och ja, men utveckling och nyfikenhet har alltid varit en stark drivkraft för mig. Och en bra övning vi gjorde för det här också på självledarskapskursen var att man ritade en så här, tidslinje över sitt liv. Och ritade så här, typ 3-5 toppar och några dalar. Och sen kollar man på så här, vilka värderingar eller vilka omständigheter var närvarande i topparna. Men kanske frånvarande i dalarna. Och då var det just också så här, gemenskap och utveckling var väldigt tydligt för mig. Att när jag haft toppar och mått bra så har det varit funnits liksom en känsla av gemenskap och tillhörighet och utveckling. För mig. Och sen kanske det har saknats då när jag har haft dalarna. Att det känns liksom mer otryggt.
Intressant, det skulle vara kul att göra.
Ja, verkligen. För jag kan också känna att det kan vara svårt att alltså, vad ska man säga, hitta sin inre kompass. Jag tror att det var, eller tycker vi att bra tips att göra någonting online. Men för att jag kan ofta känna att jag bara, det här är något, en drivkraft. Och sen så blir jag lite så kritisk, bara, men var kommer den här drivkraften ifrån egentligen? Är det för att det är någonting jag vill? Eller för att jag vill typ att andra ska tycka att jag är cool. Eller alltså att jag bara, ska jag plugga ingenjör för att jag vill att folk ska tycka att jag är smart. Eller för att jag faktiskt skulle vilja jobba med någonting inom det. Alltså redan då började jag nog vara så liksom. Och sen är jag jätteglad att jag gjorde det idag. Men jag vet inte om jag då, jag har svårt att känna hur jag kände när jag var 19 liksom. Men
ja, man kan ju alltid bara ta beslut utifrån vad man vet och känner här och nu. Liksom.
Men så att det nog är, vad ska man säga, för mig har det varit väldigt bra att reflektera över. Alltså för att hade jag hade nog valt ett helt andra typer av jobb om jag själv inte hade reflekterat över att jag typ ville att pappa skulle tycka att jag var duktig. Alltså, ja. Typ så.
Ja, men verkligen. Och det är just det här som många glömmer idag, att man går mer på det yttre och vad andra tycker och tänker och vad man borde göra istället för att faktiskt känna inåt vad som är sant för en själv. Gjorde du någonting på din kurs?
Ja, det var ju några år sedan. Man är ju lite dement liksom. Men ja, men det gjorde vi. Vi gjorde något liknande i alla fall. Inte exakt det du beskriver, men vi jobbade ju mycket med de frågorna, gjorde vi. Ja. Jag vet inte om jag har något vettigt att säga. Men, men det är en väldigt viktig grej. Liksom. Vi jobbade ju mycket. Jag tror att jag fick liksom, då var det också så här, det var inte bara jobbet, det var typ livet. Så här, vad är viktigast? Liksom? Vad är det du drivs av mest? Vad är det som är absolut viktigast? Och bara liksom kunna acceptera att jobbet kanske inte är mer än en femte plats. Typ. Och så här, skulle det här hända i ditt liv, då skulle jag omprioritera. Då vet jag att då hade jag inte barn. Och då sa jag så här, vad är viktigast i mitt liv? Då var det så här, men det är min häst. Och sen är det min sambo. Och så sa jag så här, men när skulle jag få barn? Då är det ju barn, häst, sambo. eller barn, häst, eller whatever. Men det var ändå så här, och det var ganska skönt att bara typ skriva ner det, eller så här, konstatera att det är så här. Och då vet man att det är det. Så känner man, för jag kan känna ibland att så här, vissa personer drivs otroligt mycket av jobbet. Hela min familj är läkare, och det känns som att för dem har det kanske alltid varit jobbet som är liksom, de är så otroligt drivna med det. För det är liksom, det är det som de verkligen brinner för, som är deras liv på liksom gott och ont. Och jag har aldrig riktigt känt den liksom, otroligt starka drivkraften. Då har jag känt såhär, men gud, saknas det? Men, och bara känna att nej, men det saknas inte. Jag har bara den här prioriteringen. Det kommer bara längre ner. Och det har andra saker som är viktigare. Och det är helt okej liksom. Och känna lite lugn i det liksom.
Verkligen. Jag kan känna igen det där. Jag har också alltid liksom värderat min fritid väldigt mycket. Och varit såhär livsnjutare liksom. Så jag har ju också aldrig fastnat i den där liksom jobba över fällan. Mm. Eller liksom.
Nej.
Så det är jag faktiskt också väldigt så här, glad för. Mm. Ändå att jag haft det i mig från början. För det vet jag att många kämpar mycket med. Liksom, att vara tillgänglig hela tiden. Svara på jobbmail på kvällarna. Och så här, aldrig släppa liksom.
Mm.
Men oftast gör ju inte det att vi presterar bättre heller. Utan vi behöver ju få den här distansen till grejer också. Om vi inte får återhämtning så kan vi inte prestera på topp. Liksom.
Nej,
så
att
det är väldigt viktigt. Få människor som ligger på dödsbädden och bara, fan jag skulle jobbat mer.
Ja, ja exakt. Alltså man jobbar ju redan svinmycket i livet. Liksom. Mm. Så att, alltså. Därför man vill att det ska vara någonting man trivs. Men det är inte som att man vill jobba.
Precis. Eller, för det var en annan tjej som sa, som också föreläste, att så här, verkligen hitta också din grej på sidan av, om det är liksom hästarna för dig och så här.
Mm.
Att, ja, men att man också har någonting annat som man kan koppla bort med liksom.
Mm.
Så att jobbet inte blir allt, för det är då man lätt hamnar i den här prestationshetsen som inte blir sund liksom.
Ja,
ja men precis.
Det har jag varit väldigt glad för. Just med hästarna tar ju otroligt mycket tid, eller hästen.
Mm.
Men jag har alltid sett det lite som någon typ av friskvård. Så här. Även om jag har haft jobb som har varierat lite grann i hur mycket tid som krävs. Eller hur mycket tid man känner att man skulle behöva lägga. Liksom. Att ibland skulle man kanske kunna jobba kvällar liksom, för att få saker gjort. Men jag har alltid behövt åka till stallet eftersom att det är ett ansvar. Liksom.
Mm.
Och ibland så är man ju skittrött efter jobbet och bara måste jag dit, men liksom just den dagen inte man är skittrött, men väl där så är det liksom, får man göra de saker man brukar göra och får röra lite på sig, får lägga den tiden och liksom kroppen får faktiskt vila från jobbet. Så det blir verkligen så, alltså det kan kännas ganska tungt och jobbigt, och speciellt när det är så här november och regn och mörkt, men det är ändå värt det liksom.
Jag vet, för jag har också varit mycket i stan.
Det blir liksom sån naturligt skydd typ från att bli utbränd eller känna alldeles för mycket press på jobbet liksom.
Precis. Jag läste en bok som hette, eller som heter Det händer när du vilar. Där pratar han just om det här med vikten av att koppla bort och återhämta och vila, för att det är då också saker faller lite på plats och man integrerar saker liksom. Så han gav en liknelse om att så här, när du ska komma på ett namn, om du ser någon och bara, gud vad heter den där personen, och så tänker du och tänker och tänker och tänker, kanske går igenom alfabetet, bara, är det något på A, B, och sen bara, så fort du släpper det, bara, skitsamma, jag kommer på det sen, då bara, plopp, kommer det liksom. Så ibland behöver man verkligen också släppa liksom. Jag kommer på typ mina bästa idéer när jag tar en promenad eller står i duschen. För att man liksom, då kan man inte göra någonting annat.
Man har stängt av alla andra processer. Processer?
Processer.
Ja, jag kan relatera lite till det nu. Eller ja, min son är ju 3 månader nu, ganska exakt. Och vi är ju 2 föräldrar som har honom. Och att det är ganska viktigt också att kunna ge varandra paus från barnet. Även om man älskar honom mer än allting. Liksom. Så ibland blir man ju liksom lite överstimulerad liksom, av att det konstant behöver händas någonting, eller någon ska matas, eller det ska, någon ska lugnas ner eller så här. Att det är otroligt viktigt att inte glömma bort och liksom kunna ge bort barnet till den andra föräldern en stund och känna så här, huvudet får vila lite, och sen så är man mycket mer redo att interagera med honom igen på ett bra sätt liksom, när man har fått en liten paus eller typ fått ta en dusch eller fått ta en promenad eller så här, någonting.
Exakt. Ja, vad fint att ni kan ge det till varandra.
Ja, det tycker jag nog att vi blivit rätt bra på.
Mm.
Så det är bra. Det är glad för.
Ja, men jag tänker att det kan man ju applicera även i jobbsammanhang. Alltså att när man känner att man sitter fast i någonting. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit och stirrat på kod och bara, det funkar inte. Och sen så tagit en paus. Typ, gått och, typ idag satt jag en kvart på balkongen i solen och så jävla skönt.
Så fint väder.
Och så när man kommer tillbaka så bara scrollar några rader, lägger ner ikoner och bara, men här var ju lösningen. Det var inte så svårt, men att man bara låser sig och att då bara få tänka på något helt annat och liksom slappna av lite.
Så är det verkligen. Jag tar alltid lunchpromenader, och där började jag också säga nej till folk som, kollegor som ville följa med. För att jag bara, jag behöver verkligen bara koppla bort.
Men du får följa med ut, men du får gå till ditt
håll. Exakt. Och där är det också så här, om man verkligen vill koppla bort huvudet, att ett trick där är att koppla på sina sinnen. Att så här, okej, börja notera tre saker jag ser. Vad ser jag här inne? Vad hör jag för ljud? Att verkligen så här, medvetet bara...
Mm.
Alltså, för kroppen är ju alltid här och nu. När tankarna vill vara då och sen, liksom.
Mm.
Så att komma tillbaka till det är så här snabbt trick att också bara... släppa ja, och
refresha. Liksom,
mm.
Ja, men verkligen. Ja, och det gör ju också det vi snackade om, att det är svårt att inte tänka på... Om man säger, tänk inte på
en
elefant. Men att om man tvingar sig själv att tänka på någonting annat som är tydligt, alltså just som sinnena är, så, så då kan man ju nästan tvinga bort att man glömmer bort vad det, lite vad det var man tänkte på innan.
Verkligen.
Du avslöjade ju här lite i pausen att du strök ett verktyg av tidsbrist på konferensen och att du nu ska tipsa om det verktyget här istället.
Exakt. Ja, men det är ett verktyg som jag verkligen vill ge också till dem som ska ut i arbetslivet nu, men också till alla, att tänka på något som kallas för circle of control. Vi har varit inne lite på det, men att så här, vad ligger inom din kontroll och vad ligger utanför din kontroll? Som att vi kan lägga så mycket tid och energi på att så här, önska att saker vore på ett annat sätt eller vad andra personer säger och gör och tycker och tänker, istället för att gå tillbaka till, men vad kan jag kontrollera i det här? Och en grej som jag gjorde ganska tidigt när jag började jobba med just acceptans är att jag aldrig klagar på vädret, för att jag kan aldrig göra något åt det. Så det är ett exempel. Liksom. Sen hamnar man ju utanför vid kaffeautomaten ibland då, men det får vara värt. Men att verkligen så här, lägga tid och energi på rätt saker. Så att om du till exempel är nyexad och ska ut på ditt första jobb, att inte liksom lägga för mycket energi på att säga, men jag kommer inte få något för att jag har inte 5 års erfarenhet, eller jämföra dig med kollegor som kan mycket mer eller så här. Istället så här, embracea det där du är just nu och bara, men nu är jag liksom jättemycket energi, jag är jättenyfiken, jag kommer in med nya ögon, vad är det, liksom dina styrkor i där du är här och nu, och vad kan jag kontrollera? Du kan inte kontrollera att du inte har 10 års erfarenhet av en, så vad kan du göra utifrån situationen som den är nu. Så att det är en sån, man kan googla mer kring just det verktyget också. Det är en sån lite klassisk.
Men den är också så applicerbar på så många situationer. Om man har en kollega man inte går bra ihop med, att vara så, men jag kommer, ja, men som vi var inne på förut, att så man kan ge feedback, men man kan inte förändra någon annan. Vad som man, okej, men hur kan jag göra min arbetssituation lättare? Att men jag vet inte. Minska på kontaktytorna om det är någon som man liksom, alltså.
Exakt. Och jag hade ett exempel också när jag var hos en kund, att så här, ja, men jag vet inte vad de uppskattar med mig, jag känner inte att jag får så mycket positiv feedback, jag vet liksom inte, ja, jag känner mig dålig liksom. Och då istället för att gå och vara så här sur för att jag inte får någon positiv feedback, så tog jag en dag där jag bara lovebombade alla. Så jag bara skrev till alla i teamet någonting jag uppskattade med att jobba med dem. Så jag liksom gav det som jag själv ville ha. Och då var det ju några som gav något tillbaka. Och vissa var bara så här, åh, tack, vad snällt liksom. Och det gör ju också mig glad. De blir ju glada av att få ge också. Så att då liksom tog jag väl lite kontroll över det genom att så här, ge det som jag ville få.
Snyggt.
Så att, ja, så här, vad kan jag göra?
Ja, det är också, det tror jag har hört i podden Dumma människor. Att man kan typ inte vara snäll, eller är man snäll mot någon eller gör någon en tjänst, då är det som att det blir en konflikt i hjärnan, att man, nu är jag ju snäll, så då måste det betyda att jag tycker om den här personen. Och att man då både kan använda det för att typ lura sig själv, att någon som man har svårt för, om man är väldigt snäll mot den här personen, så kommer man liksom undermedvetet då börja så acceptera och tycka om den här personen mer. Men också att man kan be någon som man kanske, om man har en frostig relation med, att be den om hjälp.
Just det.
Och att om den då hjälper den, så är det som att dens hjärna blir så, nu har jag hjälpt den här personen, då måste det betyda att jag tycker om den.
Den är jättebra.
Det, ja.
Verkligen. Ja.
Lura på sig själv andra.
Ja, men det var väl det. Annars liksom, sista tips. Alltså, just det har jag inte sagt här, men det här tipset om att fylla sin egen hink med glitter som jag berättade om. Jag kallar ju mig själv nu för glittercoachen också.
Mm.
Så att det är så man kan hitta mig också. Så det är kul att ha kommit tillbaka till det och att verkligen så här, ja, man är värd att ha ett glittrigt liv.
Ja.
Ja, men det är också något som är så här, många fokuserar mycket på problem och allt som inte funkar i ens liv, men att verkligen så här, vad är att vända blicken till, det finns mycket bra saker också. Vi behöver bara öva hjärnan på att uppmärksamma det också.
Det får vi fortsätta göra.
Ja. Vi lägger lite kontaktuppgifter och så i avsnittsbeskrivningen så att man kan höra av sig till dig.
Ja. Toppen.
Ja, men tack för att du kom hit.
Tack snälla, det var så kul att få prata med er också och få lära känna er lite här. Ja, superroligt, alltså. Verkligen.
Känner att jag ska få mitt liv att bli lite glittrigare.
Ja,
ja. Ja, men så vill vi tacka Tom Gården för intro till podden och Sonica Studio för att vi får spela in här. Och så tycker jag att alla som lyssnar som är kvinnor eller icke-binära och inte är medlemmar på Datatjej ska gå in på datatjej.se och bli medlemmar. Och så kan man följa Datatjej på Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram. Man kan gå med i Datatjejs Discord-server. Och det var nog allt. Man kan mejla oss med Frida på podd@datatjej.se.
Amen.
Ja.
Tack för idag.
Tack.
Tack.